Jag är Robert Robby de Kosinskis studio i Hindhår i Borgå. Du har inte haft den här studion så förskräckligt länge. Hur hamnade du här, Robby?
Jag har alltid känt en attraktion till Borgå. Jag blev bekant med Borgå via min goda vän och mentor Ronny Krank, som bodde här i Borgå sedan 60-talet. Och när jag besökte honom så blev det en känsla att här skulle vara trevligt att bo.
Du har inte bott här så länge. Hur trivs du här vid Svartån?
Jag trivs tack mycket, mycket bra. Jag har bott bara ett halvt år här egentligen. Men varje dag känns det allt bättre.
Jag kan tänka mig att musiken kom med i ditt liv redan innan du föddes.
Det kan man väl säga. Ja, min far var musiker på heltid.
George Kosinski.
Just det. Och den vägen så som liten så blev jag nog ganska impregnerad av all slags musik. Och så han satsade på det sättet på mig att han köpte alla möjliga skivor som jag fick använda och spela upp som 2-4-åring. Hälften av dem säkert söndrar jag genast för det var fråga om stenkakor för det mesta. Men också mycket musik hördes hemma och så var jag med som liten på konserter, så att den vägen har jag liksom blivit van med att vara i musiken, så att säga.
Tror du på den här teorin om att man ska sjunga för barnen redan när barnet är i mammas mage, att det liksom, och rytm och allt sånt här, att det den föds där?
Ja, jag har läst om temat och jag har studerat musikterapi och där i Uppsala universitet har man gjort undersökningar. Det var en liten flicka som alltid när hon hörde dragspelsmusik så började hon gråta. Och det gick, sen när de kollade läget så gick det upp att hennes mamma spelade dragspel och ännu i nionde månaden så spelade mamma dragspel. Och den här stackars lilla fostre där i magen så har lyssnat via de här filtrerna som fanns däremellan. Men det har antagligen varit så pass traumatiskt för henne att fortfarande som 2-3-åring så reagerar hon på det här sättet. Så det bevisar nog att det där som du just sa kunde stämma.
Jag har sett hundar och katter börja yla och gny när de hör dragspelsmusik.
Ja, men då, det är ju svårt att säga att det är på gott eller ont. Det är ju inget fel på dragspelsmusik, men hundar och katter har ju ungefär samma limbiska hjärnsystem som människan också. Alltså där, den här reptilhjärnan, det är ungefär där som musiken liksom mycket inverkar, så att däggdjur överhuvudtaget så torde reagera ganska lika på musik som människa.
Men var din musikaliska framtid utstakad redan som barn och tonåring?
Det här är en bra fråga. För min far sa åt mig alltid att när han var själv då heltidsmusiker att försöka hitta på någonting, något lättare. Att han upplevde att när han var på arbete så var andra på arbete och sen när andra hade fritid så var han ändå fortfarande på arbete. Så att jag fick den uppmaningen att hitta någonting annat. Men att jag haft en stor dragning till att spela sen jag var liten. Men också var intresserad av teknik, vilket betyder att det blev sen då ljudteknik som yrke med musikerskapet på sidan om.
Det började med en bandspelare som du fick.
Det började med en bandspelare som jag fick också hantera den i ringa ålder. Och från den fick jag mina första brännskador och mina första elektriska stötar. Så jag hade möjlighet att undersöka dens anatomi mycket, mycket noga.
Hur får man brännskador och elektriska stötar?
Genom att ta bort bakplåten i en magnetofon som fungerar med rörteknik.
Men studerar du vidare sen då musik?
Jag är äntligen autodidakt vad som gäller både musik och ljudteknik. Jag har tagit pianolektioner när jag var liten visserligen och sen läst musikteori på eget bevåg. På den tiden sen när jag beslöt att jag ska bli ljudtekniker så fanns det ingen skolning i Finland. Det fanns visserligen Yleisradion ammattiopisto, men jag hade beslutat att jag ska inte gå dit. Så jag har åkt omkring i Europa. Jag blev medlem i Audio Engineering Society som hade varje år i Europa cirka en veckas föreläsningsdagar och utställningar. Man hade möjlighet att träffa kollegor och lyssna på fiffiga föredrag. Och sen då konsumerade jag alla de böcker som fanns skrivet om den här branschen, så att det är på den vägen jag är.
Och det här är inte din första studie nu här i Hindhorn?
Det är min fjärde och min sista.
Berätta om den där tidigare.
Den första studion byggde vi tillsammans med min gode vän och tyvärr avlidne kollega Martin Brushane. Vi träffades med Martin i ett tv-program var han var Lattia Manu. Vad är det på svenska? Jag har ingen aning. Någon slags organisatör i alla fall. Jag spelade pianomusik och det var Eva Hemming som hade stepplektioner. Och där träffades vi och Martin sen frågade att komma jag och spela till hans big band. Han hade pianistplatsen ledig. Och på den vägen sen så hittade vi på också att vi ska bygga en studio tillsammans, vilket vi gjorde. Sen jobbade vi några år ihop och så skildes våra vägar. Och sen i slutet på 70-talet så hyrde jag Haga Folkets hus festsal. Och där byggde jag en studio som jag höll på med då en många år. Sen däremellan jobbade jag på reklam-tv och på andra stora studior i Helsingfors-trakten. Och sen undervisade jag cirka 10 år vid Sibeliusakademin. Då var det mindre inspelningar. Men sen efter det lät jag bygga en studio i Kyrkslätt. Och därifrån har jag nu kommit hit till Hindhorn.
Du nämnde Brushane och Ronny Krank, känd här profil i Borgo. Vem andra skulle du vilja nämna som du har samarbetat med under åren?
Ronny och Martin var en av mina kollegor. Och jag har haft turen att också få information då under mina novistider, bland annat från Antti Joki, en ljudtekniker som jobbar både på Yle och Finvox och på Takomo-studion för Fatsar. Men samarbetspartners har varit då mina kunder och där har jag varit mycket lyckligt lottad. Jag har fått spela in både punk, jazz, körmusik, big band, operor. Så jag har egentligen jobbat tillsammans med hela finska klassiska musikeliten och jazz-eliten. Och dessutom har jag haft turen att få jobba utomlands. Jag har också gjort inspelningar i USA. Flera inspelare i Japan, Österrike och så vidare. Att det har varit massor med intressanta kunder och bekanta. Och i Österrike då speciellt kunde jag nämna solister från Wiens filharmoniker.
Om vi tar en name-dropping här från Finland, skivor som du har varit med och gjort, och artister.
Det är svårt att nämna någon speciell. När jag jobbade som värst på 80-talet så spelade jag in alla Finlandia, man kan säga att praktiskt taget alla Finlandia Records och Ondin Records skivor. Och där var då Arto Noras, Sibelius Akademins professorer, Jorma Panula. Och på jazzsidan så bandade jag med Umo och de hade som gäst amerikanska solister. Och det var liksom en så lång rad av musiker att det är liksom svårt att nämna någon framför någon annan.
Hur är det med egna kompositioner då?
Jag har också kommit i kontakt med till exempel EBUF, Finns sommarteater, och jag har jobbat med dem tillsammans och gjort arrangera musiken. Men också har det blivit situationer där de behöver musik med något speciellt tema. Så jag har komponerat musik för sommarteater, och sen har jag gjort också tillsammans med Markku Kopisto har vi också komponerat filmmusik tillsammans. Främst en film så här långt, det är en film som berättar om Finlands biografers historia, Tunteiden temppelit. Så där har jag ungefär 50% av musiken är min och 50% är Markus.
Men sen har du varit med i olika band också.
Jo, det börjar alltså då med Martin Brushane Big Band. Äntligen börjar mitt musikerskap att när jag var i armén i Riihimäki i signaltrupperna, så förstod jag snabbt att det skulle vara ett bra sätt att komma lättare undan ifall jag kunde spela. Så jag började på riktigt att öva på piano som stod i kantinen, och där bildade vi en orkester. Där var bland annat Irvin Goodmans basist Markku Laamanen som så han spelar bas i vår orkester, och vi spelar på officers- och underofficerskasinor, och på det sättet kunde man komma undan städservicen. Men sen blev det då Martin Bruce, han är big band, vissa dansmusik, uppträdanden i olika orkestrar. Men jag har alltid haft en stor dragning till gammal traditionell jazz. Och jag har varit lycklig att låta att jag har fått hitta kompisar som har bett mig med. Och jag har spelat då med i till exempel René Rimon, Under Hot Papas, Pirjas Ragtime Band, New Orleans Rhythm Gang, New Orleans Stompers och så vidare. De flesta av de här så sysslar då med just med traditionell jazz från de första tre årtiondena.
En natt i oktober 1989 skedde någonting dramatiskt i ditt liv, berätta.
Ja, jag var på väg hem från Soundtrack-studion i Helsingfors till Träsken där var jag bodde och körde med Tusbyvägen. Och märkte inte att en långtradare som hade då sin dragbil mot mig hade sin släpvagn på min sida av Tusbyvägen på tvären. Det var mörkt, hade just regnat, asfalten var mörk och dålig belysning på vägen, så jag körde rakt under den, kanske 80-90 kilometers hastighet och miste medvetande. Det var en ganska dramatisk händelse i mitt liv för att allting kraschade i mitt liv. Jag miste mitt arbete, jag var flera år arbetsoförmögen. Fick hjärnblödning alltså och via det miste jag mitt minne. Jag miste min firma, måste sluta med den. Överlät den till en kollega från Estland, Enno Mäimet, som har etablerat sig väl här i Finland. Och miste min ekonomi och så blev det skilsmässa, så att jag hade alla mina stödpelare i mitt liv försvann.
Men du lyckas rehabilitera dig. Du har ju redan berättat om en massa minnen här nu för mig.
Hjärnan har symboliken en kapacitet att vara ganska elastisk. Att jag har gjort allt vad jag har kunnat för att försöka bli människa igen. Och där har jag naturligtvis fortfarande känner jag mina begränsningar, men jag låter inte störa så mycket.
Ska vi ta oss en liten rundtur här i din studio i Hindhorn nu, stiga upp här från de här bekväma ledarsofforna. Berätta vad du allt har. Här är en äkta matta och sen här i taket finns det akustikskivor och annat sånt här. Men berätta om den här studien.
Studien är byggd med lite nytt tänkande, att det finns inget separat kontrollrum som är separerat med vägg från spelsidan, utan det är enhetligt utrymme. Och som du redan konstaterar så finns här mycket akustiska absorberande ytor, vilket betyder att den här studioakustiken är torr, vilket är meningen att slippa av med reflektioner som skulle störa. Visserligen så finns det också sådana bark från träd som gör vissa önskade reflektioner. För det helt torrt får det inte vara, annars så låter det som man skulle ha öronen helt tilltäppta.
Sen är här en massa bås med glasväggar.
Här är bås med transparenta väggar. De här glasen är plexiglas, vilket då möjliggör för att musikerna kan kommunicera med kroppsspråket. Men ifall det blir något fel eller kicksar så kan de göra det i egen lugn och ro. Och så kan man korrigera det när det ljudet inte läcker till grannens mikrofoner.
Vad har du för inspelning och har du haft nu under den här korta tiden?
Den här studion är också byggd så att på self-service-basis, att hit kan komma. Om någon har en orkester som den vill inspela och kan ljudteknik, så är den välkommen hit att jobba. Men jag har själv testat här några olika inspelningar. Det har varit små jazz-ensemble. Och nu på veckan ska vi göra en inspelning med en tangoorkester. Och de här båsarna som då syns här så är på det sättet tillverkade att man kan dra ut från den från väggen, så man kan placera dem alla på sidan om, så man kan få det här utrymmet i ett enhetligt stort utrymme för ett big band till exempel.
De här glasväggarna, plexiglasväggarna är på hjul. Vad säger de om det här som har fungerat många år redan, liksom att en musiker finns i New York och spelar sin del och den andra finns i Borgå och den tredje finns i Kotka och så mixar man ihop allt?
tekniskt är det verkligen möjligt nu för tiden. Jag har också ett sånt program i min dator. Det är bara mera sällan som det finns efterfrågan, men det är att de här underbara extrema möjligheterna som jag också absolut i något skede vill testa.
Vad har du för drömmen nu inom musiken?
För mig musiken är musiken ett njutningsmedel. Kanske rusmedel är lite för mycket sagt, men att ett njutningsmedel, ja. Jag vill njuta. Om det är bara möjligt så vill jag njuta ännu så länge det går av musiken i de här olika tappningarna.
När du nämnde rusmedel, njutningsmedel, så kom jag på att du upptäckte i Holland en medicin som botar en åkomma som du har lidit med länge.
Ja, alltså jag fick på köpet av min hjärnblödning då 1989 fick jag ganska kraftig tinnitus som fortfarande finns kvar, men jag har försökt på något vis anpassa mig och leva med det. Och i Holland i misstag så märkte jag bara att efter att jag hade druckit en cannabiskakaodryck så var min tinnitus borta i ungefär 26 timmar innan den kom sen tillbaka. Att den lindrar eller tar bort symptomen för det, och det var verkligen underbart att uppleva, för att ibland är det här inre ljudet ganska störande och kraftigt. Och jag också märkte att jag har varit offer för propaganda att alla rusmedel är inte lika illa som andra. Det till och med finns ganska mycket goda hälsoskäl att inta ibland lite cannabis. Till exempel glaukoman, ögontrycket blir mindre. Det är en av de bästa migränmediciner. Och menstruationssmärtor lindras också mycket av det här. Det är mycket stor kraftig relaxant. Jag vill inte propagera det här för att desmera, för att det är ju inte bra att till exempel unga ger sig in på den vägen för mycket, men att det finns också positiva sidor, och där tycker jag att vi saknar i Finland och också i många andra länder en objektiv information till befolkningen.
Så man har sådana problem som du räknar upp här nu, så är det bara att ta kontakt med den egna läkaren och höra om det är möjligt att få hjälp?
Det är ett sätt att göra det verkligen. Problemet är bara det att enligt min erfarenhet så fyra läkare av fem vägrar blankt ens att ta en tanke åt det hållet. Men lyckligtvis så hittar jag en läkare som förstod sig på den här biten, och det har hjälpt mig massor.
Tack Robert Gosinski.
Tack du Sune.